Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Radio Play.
Ladies and gentlemen, welcome to the greatest podcast in the world. And here they are live from Bauer Media House. Here is Victor and the Pharaoh Podcast.
Meine Damen und Herren, und einen wunderschönen guten Abend und einen herzlichen Willkommen zu Victor und Pharaohs Podcast.
Jag älskar när du pratar tyska.
Ja, men vet du vad, det är fucking jag också. Och vet du vad jag älskar också? Att även detta avsnitt är sponsrad av våra fantastiska samarbetspartners Golden Hits. Därför vill vi att alla nördar går in på www.goldenhits.se. Där kan du klicka dig vidare till sommarnattsklubben. Där kan du boka hela ditt sommarpaket.
Precis, de har alltså ett tema som heter Anti-Beach. Som vi pratade om förra veckan också. Det är karaoke, det är kitsch, det är sommarplågor. Det är start 30 juni.
Everything you want, everything
you like. Så där kommer du och jag hänga i sommar.
There will be golden tits på Golden Hits.
Oh yes. Och Faro kanske kommer prata tyska på golvet också.
Ich will alles überganisch.
Vad heter Golden Hits på tyska?
Golden Hits. Ah, was macht du? Du weißt jetzt nicht die Golden Hits. Ska vi göra ett helt avsnitt på tyska i tron om att vi är jättestora? Det är, alltså, det är ju en sorg.
Men får jag fråga en sak? Mm. När du pratar tyska, pratar du tyska då?
Nej.
Nej.
Om jag, alltså, pratar...
Men jag tror du pratar så pass bra låtsas tyska att jag tror att du skulle kunna lura en tysk.
Nej, men alltså, har du hört mig prata franska? Jag pratar så bra låtsas
fast
franska
inte
att jag
har
flytande
bra
konversationer med fransos.
Fast det är inte lika bra.
Well, there is a problem, my love.
Men du kan göra det på engelska. The biggest problem is you look exactly like a German guy.
Gud, och jag älskar det.
Ännu mer nu när du är blandig.
Ja, men problemet är också att du kan flytande franska. Det är det som lite förstör det. Du kan ju inte flytande tyska, så därför kan jag sort of get away with it.
Fast det tror inte jag spelar någon roll. Jag tror på riktigt att du skulle kunna lura en tysk att han skulle bli förvirrad och tänka sig, men var i Tyskland är det han kommer ifrån?
What kind of strange dialect is that?
Jag tror att du skulle kunna få en tysk och känna att den tysken inte är så bra på tyska som han trodde.
Jag skulle kunna få den tysken att känna att han inte är så tysk som han trodde.
Ja, att han inte är tysk.
Men gillar,
I thought I was German.
Gillar du the German language? Tyska,
ja,
språket?
Ja, jag gör ju det.
För att jag tänker att det är lite en vattendelare. Det är ju inte, alltså det känns så självklart att folk älskar franska och folk älskar italienska. Italienska kärlekens språk. Sepper casso camessa el nombio somistos un doppiola. Du vet, men tyska känns som att så här, either you like it, either you don't. And I fucking love it.
I fucking love it as well. Men det är ju, det finns ju någonting. För att italienska och franska, det är ju vackra melodier. Vad är det?
Nej, jag bara tänkte, du vet, ibland när man pratar med någon så har man en egen konversation i huvudet. Och då tänkte jag på själv så här, vore det inte bättre om Tyskland bara styrde hela världen? Så tänkte jag, well, we kind of been there, done that.
Men vänta nu, följer du inte finest lista nu? Lyssnar du inte på mig när jag pratar?
You're not a girl. Du är en kille, så jag behöver inte lyssna på dig.
Nej, men ändå. Om du, okay, följer...
Förlåt.
To better your chances, listen to what I have to say.
Jag vill också informera alla några som att Victor precis i sin sa så här, you don't stand a chance when I did a sexual invitation to him.
Well, you do every day.
I do
for
not.
For 25 years now.
You do not.
I do not.
I don't.
Yes, you do. Franska och spanska och italienska, det är ju vackra melodier. Det är som att konstant sitta och lyssna på det absolut bästa som Mozart komponerade. Men det som grejen med tyska är ju att det är lite fulsnyggt. Och det fulsnygga attraherar ju mer under en längre period. Jag skulle hellre konstant bo med en tysk. Men jag skulle kunna tänka mig att ta en weekend med en fransman.
Fattar du? Men vet du varför det också går så bra hand in hand? För att jag är... Skulle du bildgoogla fulsnygg så skulle jag komma upp.
Ja.
Jag är ju fulsnygg. Det är därför det passar så himla mycket bättre att prata tyska.
Mm. Och, eller egentligen är det inte snygg heller. Det är ju vacker. Franskan och spanskan och italienskan är ju vacker. Den är ju inte snygg. Den är ju vacker. Jag skulle säga snarare att engelskan i sina bästa stunder kan ju vara ganska snygg.
Men där, föredrar du engelska eller amerikansk engelska?
Jag tror, alltså den rätta britten, men där finns det ju 3000 dialekter.
Ja, jag vet.
Men den rätta britten, han vill man ju lyssna på. Och precis tvärtom också, den sämsta britten, kanske det värsta språket som finns.
Jo, fast det finns ju någonting väldigt spännande med det. Jag tror att vi har varit nosat på det tidigare. Men alltså, svenskar som pratar amerikansk engelska, I like it, I don't mind, go with it. Svenskar som pratar brittisk engelska, I just want the motherfucker shoot their head off. Alltså det är få grejer provocerar mig mer.
Varför är det så? Jag håller ju med dig.
I went to the bar and had a couple of pints with my mates. Jag bara, I had a couple of pints with my mates. Alltså du behöver inte ens slänga in brittisk slang to pretend you're
nej,
too cool for school.
Nej, men vet du vad det värsta scenariot är då? Om det är finns en influgen amerikan som några svenskar står och pratar engelska med, mm-hmm, och två till tre av dem konverserar med den här personen på amerikansk engelska, som man ju gör när man är svensk, eftersom Sverige är ju en lillebror med dåligt självförtroende till USA. Så är det, det är därför alla pratar.
En kuvad lillebror. Ja.
Maybe a gay brother.
Oh, there's always that gay brother. Men den the gay brother är sällan kuvad.
Ja, och sen så är det en fjärde person i den här konversationen som hittills inte har sagt någonting, men som helt plötsligt kommer in då med yeah, I totally agree with that. Då ryggar man ju. Vad fan sa du för någonting?
Åh gud, och fy fan. Varför tycker man det är så konstigt? Jag är med på en ännu konstig regeln. Givet att jag har ju också precis nyligen varit i Vive la France. Mm. Jag tror att jag har varit i Frankrike, utan att överdriva, 12 gånger bara år.
Vad gjorde du den här gången?
Nej, men jag var där på en hemlig tv-inspelning.
Alltså, Jesp.
Jag vet.
Hemlig.
Men alltså vet du vad, jag fattar inte. Det är som att TV4 fortfarande är inne i så här faxåldern, att de bara,
ja, men det är de ju, kolla på vilka program som de producerar.
Lägga ut någonting i sociala medier om vart ni är. Ni får lägga ut att ni är i Frankrike på ett hemligt tv-spelning väldigt nära en medeltida fästning där man kan göra olika saker. Mer än så, alltså vi vill verkligen inte att ni gör mer. However, och för att liksom, jag har ju då blivit expert på att prata med fransoser, fast jag inte kan franska. Mm. Och du pratar engelska med väldigt stark fransk accent. Då fattar de. Annars är ju fransoser generellt ett folk som bara, om du säger så här, I would like a glass of champagne. Je ne sais pas. A glass of champagne. Champagne. De låtsas att de inte fattar någonting unless you have a perfect French accent. Mm. Så då har jag börjat prata engelska vanligtvis också med en ganska bred fransk accent. Jag jobbar ju på ett franskt företag där alla högt uppsatta, det är också en maktgrej, att när jag börjar prata med dem bara ah, bonjour, I had a very good lunch this morning, how did you like it? Och de bara that guy is clever, he speaks good English, tänker de fransoserna.
Exakt. Men det måste ju ändå upplevas väldigt märkligt för fransmannen när du konverserar med honom på engelska med en väldigt stark fransk brytning. Han måste ju tänka, varför pratar han inte franska? Då kanske han tänker sig att men han försöker vara respektfull inför sitt company som han är här med. Det är därför, för att de pratar inte franska. Vilken varm person. Det är därför han pratar engelska.
Men tror inte du att folk tänker det generellt om mig? Åh, vilken varm person.
Det tror jag.
Jag tror faktiskt inte det. Vilken glad person, men inte särskilt varm. I'm on my tippy toes. Jag upptäckte igår en helt ny, alltså jag har ju en egenhet som jag gör liksom. Igår var det ju lördag kväll, Summerburst, Justin Bieber.
I was there.
Var du det?
Nej, fredags var det.
So was I.
I know. I didn't see you in the VIP.
I wasn't in the VIP. I know. Was among the knowers. I was among the real people.
Nej.
I was among the common people. Since I am one of the common people. Men vadå, var du också där i fredags?
Ja, men jag var där på grund av att vår manager var där.
Mm. Ja, det var ju en absolut mardröm.
Jag kan tänka mig det.
Kan jag varit, vet du vad? Not turning Mariah Carey, så kan det nog ha varit det värsta jag var med mig. Jag var helt oförberedd. Alltså, tänkte jag att det var som en gigantisk studentskiva. Mm. Det var ju bara 18, de äldsta var ju 19. I mean, which in my book usually is a good thing. Du vet, det var ju som liksom en buffé. Men det var ju typ 12 000 fulla tjejer i 18-årsåldern. Jag kunde inte gå 2 meter utan att någon kom fram och bara "Foto!" Och det var kind of nice. Men i alla fall, vad skulle jag säga? Nu skulle jag säga något sommarburst. Ja, lördags började regna så då tänkte jag no sommarburst for me. Plus att jag också är rädd för heterosexuella killar som gillar Justin Bieber. Det finns någonting helt vansinnigt liksom homoerotiskt med deras kärlek till Justin Bieber. Så att jag stannade hemma och då har ju min favoritgrej att göra när jag ligger hemma helt ensam och väntar på att Dolphy ska sluta festa är ju att titta på flygkrasch-dokumentärer.
I know. Cinedom. Everybody knows.
Favoriten är Air France Flight 447, Rio de Janeiro, Paris.
Men nu... Men får jag fråga en sak om det här? För att jag älskar ju den här ritualen. Jag älskar ju människor som har ritualer.
Och jag är ju ritualens okrönta drottning. Jag har ju bara ritualer.
Ja. Och gör det här ur... Det, alltså det enda syftet med att göra det här, det här du gör är för att det är en ritual. Alltså du tittar ju, för det är det jag undrar, kollar du på samma om
ja,
igen?
Ja, ja.
Ja, exakt.
Och tycker det är lika bra varje gång. Men det är något meditativt, man försätter ju sig själv i en trans. Det man också så här börjar, nu vet jag vad de ska säga, jag vet när de hittar svarta lådan. Jag vet hur piloterna kommer diskutera med varandra. C'est bon, c'est le katastrof. Du vet, jag tycker det är så spännande så jag dör. Men då upptäckte jag också så här, det finns ju inte, YouTube är fullt av sådana här 10 things you didn't know about, bla bla bla, 10 things hit och dit. Men för första gången så fick jag ändå så här en litet uppvaknande. Och jag ska se om du kan känna igen dig i det här. Har du någonsin beställt tomatjuice när du har flugit?
Mm. Ofta.
Ja. Och vet du vad? Ja, I do the same. Men liksom,
inte Bloody Mary utan tomatjuice.
Tomatjuice, exakt. Chansen att jag skulle gå till Konsum och köpa en liter tomatjuice, den är 0,0,0,1% chans. Jag skulle också tycka att en person som hade tomatjuice i kylskåpet skulle vara a crazy person. Alltså that will be first liksom signed run för mig. Men alltid när jag flyger, vet du att det finns en perfectly fine liksom explanation till det?
Nej.
Listen tell me. To this. Det är nämligen så här att när du flyger så kombinationen av lufttrycket som blir. Dels är det farten som man håller som man inte känner av i kabinen. Och sen är det den tryckluften i kabinen i kombination med att aircondition är mycket, mycket torrare luft än vad vi människor är vana vid som cirkulerar runt i kabinen. Gör att smaksinnet slås ut. Det betyder att du kan inte känna sötma. Du kan inte känna söta smaker på samma sätt. Du känner ju att det smakar sött, men inte på samma sätt som du skulle göra on the ground. Däremot förhöjs smaken av salt. Du blir sugnare på salt. Vilket gör att the tomato juice is exploding in the air. För det är ju lite märkligt att de har apelsinjuice, äppeljuice och tomatjuice. Och troligtvis serverar de mer tomatjuice än både äppeljuice och apelsinjuice.
Ja, men det är intressant att du säger det, för att när man tänker på det så tror jag inte att the tomatjuice business hade överlevt utan the aircrafts.
Nej, men hur många typer av tomatjuice finns det i butik? En.
Jag vet inte ens var de finns i butiken. De står ju inte där bredvid ananas, päron, äpple och
nej, men det hade ju varit apelsin. Mer troligt att de hade haft apelsin, äpple och ananasjuice. Eller apelsin, äpple och grapefruktjuice. Du går inte på en frukostrestaurang och har så här apelsin, äpple, tomatjuice.
Nej, det finns ju, men jag håller med dig om att det är a sign of that you're a psychopath om du har det i ditt kylskåp.
Jag tror också att det ska vara lite, men vet du vad
jag, ja, och jag tror de som har det i sin kyl också, de häller ju upp den i en karaff och ställer in den så det ser ut som blod.
Ja, det är sant. Gud vad sjukt. Det är också lite lyxigt att hälla upp juicen i en karaff. Då visste man när man var liten att man var hemma hos en kompis som hade liksom wealthy parents och de hade juice i karaff.
Ja. Men speaking of tomatjuice och speaking of Ica / Konsum / alla andra mataffärer. Jag var inne och handlade idag. Mm-hmm. Det finns ingenting som gör mig mer irriterad än folk som har ett Ica-kort. Eller ett bonuskort. Är du medveten om hur det här bonussystemet fungerar på ICA, Konsum och så vidare?
Frågar du mig?
Det är inte som points in the air.
Det var en fråga till mig nu.
Ja.
Inte en blekaste susning.
Nej, okej, okay, då ska jag berätta det för dig.
Betyder detta att du har ett ICA-kort?
Nej, det betyder absolut inte det. För att jag stod och handlade, alltså jag blir alltid provocerad i köer. Mm. Because people are slow and I'm fast. Mm. Och det finns ju ingen fast lane. Jag älskar ju sig självscannen. Alltså direkt, varje gång jag är i självscannen så är det som att personalen tittar åt mitt håll och bara, han måste börja jobba här. Mm. Jävlar vad snabb han är.
Alltså produktiv.
He's good for business. Men alla affärer har ju inte det. Så då hamnar man i en kö. Och då är det en person, en man som står framför mig som drar fram de här kupongerna då. Mm. ICA-kupongerna. Alltså det var, han hade en kupong på 3 kronor, en på 4, någon på 2. Mm. Alltså förstår du nivån av snålhet att skaffa det här kortet, dra det varje gång och sen så en gång i månaden så får du kuponger hemskickade där du får 4 kronors rabatt. Som du då tar med dig till affären. Alltså speaking of miljöbovar. Det här är ju ett sinnessjukt system. För att det finns ju ingen som är så långt ner på samhällsskalan som går och handlar på ICA Konsum i Stockholm. Mm. Men måste ha 4 kronors rabatt. Man kan inte vara så långt ner för då är du inte inne där. Då handlar du inte där.
Nej, men problemet är så här, jag tror att du missar en viktig poäng. Att all typ av rabattformer eller såna här giveaways som butiker håller på med, det fuckar upp folk. Lita på mig som har jobbat i detaljhandeln så länge jag kan minnas. De blir galna i de där rabatterna. De förstår inte riktigt vad de har rabatt på eller hur mycket rabatter de har. Men det är som att de skriker i entrén, rabatt! Och du vet, och har de glömt sina, alltså det är på literally så att en person kan köpa en, i mitt fall då, en tvål för typ 40 spänn. Har 10% rabatt på den. Kommit på att den har glömt sin 10% rabattkupong hemma. Säger, jag kommer tillbaka imorgon istället. Mm. Det är 4 spänn. Det är 4 spänn som du missar nu. Are you out of your mind? Ja, men är du generellt emot alla typer av kundklubbar?
Ja, men jag är dålig på kundklubbar. Jag gillar ju för sig SAS Eurobonus. Där har jag ju börjat klättra lite nu.
Nej, säg inte att du ligger på SAS guld.
Nej, jag ligger inte på guld, men jag kommer nog göra det.
Ligger på SAS silver?
Jag ligger på SAS silver.
Jag med. Let's stay together like you up, you up, you dink, dink, dink.
Ja, men där känns det ändå som att det finns en fin reward i och med att du kan flyga för poängen.
Jo, fast där har jag en annan faktiskt. Du måste, ja, är du medveten om att du måste flyga så in i helvete mycket med SAS för att få en gratis resa till Göteborg typ.
Ja, fast det beror på var du flyger. Du flyger ju konstant till Paris. Men om du flyger fram och tillbaka till USA
LA,
like 5-6 gånger,
someone else is doing.
Then you're in for a ride, man.
Är det så? Mm. Glöm inte att du också kan använda ditt SAS Eurobonus på alla Star Alliance, vilket också inkluderar Lufthansa.
Du vet också att du kan ha ett American Express som är kopplat till SAS, så att varje gång du handlar någonting överhuvudtaget så får du poäng.
Du vet, I trust myself for nothing när det kommer till ekonomi. Varenda gång jag tittar på förnedringstevens okrönta drottning, Lyxfällan, så sitter jag bara och tänker så här: it could have been me. Du vet, jag förstår inte folk som tycker så här: hur kan de? Jag hatar Lyxfällan. Jag hatar de där två ekonomer i Lyxfällan som ska, alltså, du vet, det är någonting så jävla konstigt med vuxna skäller på vuxna. Du vet, när de också kommer in som två, hur har ni tänkt?
Fast jag tror heller inte på Lyxfällan.
Nej, du tror inte heller. Du tror inte du stod på Lyxfällan.
För att när de står där med två stycken, ett par som kommer från Motala.
Ja, i lägre medelklass.
Bara, ja, let's just leave it at that.
Yeah, let's just leave it at that.
Ja, då, det skulle, vi säger så här, de ligger på den samhälls... De ligger på den samhällsklassen att det skulle vara motiverat för dem att ta med 4 kronors rabatten. Så känns det i alla fall.
Exakt.
Så upplevs det. Då säger de jämt till dem så här, när de gör den här uträkningen, men det går ju back 60 000 i månaden. Mm. Det kan ju inte stämma. Det är ju omöjligt.
Nej, men jag tänker alltid så här, well done. Alltså lyckas man leva som de gör, men inom situationstecken skulle gå back 60 000. Alltså då, de har skulder på varje månad på 60 000, but they're still in there. They're hanging on. Vad fan ska Lyxfällan komma där och sabba? Då?
Men och hur går de back? Alltså, för att,
det är ju skulder. Det är att de fyller på sina, liksom, sitt skuldberg.
Ja, men hur är det ens möjligt att fylla på det så pass mycket? För det här är ju ofta pågått under en lång period. Det är ju inte som att de söker ju inte Lyxfällan när de har gått back då 60 000 i en månad. Det här är ju ofta pågått i flera, flera år. Och om det har pågått i flera, flera år så är det ju uppenbart att det här systemet fungerar ju rätt bra också.
Men tror du att det finns folk som söker till Lyxfällan själva eller är det alltid någon annan som söker till dem? Nej. Jag tänker på sådana problem. Hur fan castar man Biggest Loser? Att man bara, Veronica, nu är ju du inte obese, but morbidly obese. Jag funderar på liksom Biggest Loser, kan det vara något för dig? Alltså hur skulle man approacha, om du, säg att du och din fru hade ett annat par som ni umgicks med, som ni känner, they're big.
Alltså båda två också.
They are enjoying a good meal. Nej, men jag menar att ni känner att de var ekonomiskt på väg down the drain. Skulle ni approacha dem och bara säga, du, vi har anmält er till Lyxfällan?
Ja, men folk har ju fortfarande en konstig relation till TV. För att jag tror att det blir, du kan säga det till någon så här, men du får ju i alla fall vara med i TV. Jag har anmält dig till Lyxfällan. Då ser de inte det som en förolämpning, utan de ser det snarare som att, ja, här kan vi göra en liten karriär. De tänker nog att de kan göra en barturné som Lyxfällan Mange i höst. Jag tror att det är fortfarande så folk ser på TV. Eller liksom Biggest Loser Patrik. Problemet med Biggest Loser-medlemmarna är att de är med i TV. Sen när de är klara så känner ju ingen igen dem längre.
Nej.
Då är de ju inte kända längre. De kommer ju inte få gå för i någon kö, för de ser ju inte ut, de ser ju verkligen inte ut som de gjorde när de klev in. Nej, vilket nej, precis. Jag tror är farligt med Biggest Loser också, för att om du är med i Biggest Loser, blir känd, det är han som är med i Biggest Loser. Sen så är du med i programmet, går ner alla kilorna, sen så kommer du ut på andra sidan, kamerorna har slocknat och ingen känner igen dig. Mm. Då tror jag att det finns en stor chans att de börjar äta upp sig igen, bara för att folk ska börja ropa på dem på stan igen. Och de känner säkert också så här, då kanske jag kan vara med igen.
Ja, kan man få vara med i Biggest Loser två gånger?
Men det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Det måste ju vara det enda tv-programmet du går in i och där, när det är klart så känner ingen igen dig.
Nej, my love. Kommer du inte ihåg våra generations... När Slask TV visade sitt absolut fulaste ansikte.
Finaste.
Ja, i och för sig. Jag vet vad. Helt rätt. Egentligen var det faktiskt så. Slask TV visade... Jag förstår inte varför man inte har tagit upp det här igen.
The Swan.
Jag älskar att säga det. Och det kom ju tyvärr aldrig till Sverige. Men det var ju gigantiskt i USA.
När man jag åkte till... älskade i The Swan när hon kom ner för trappen likt Cinderella. Och hennes white trash man stod ju kvar där med två tänder. Och lika tjock.
Och han visste ju så här, she's out the door faster than I can say Kentucky Fried Chicken.
Ja, men exakt. Det var ju som att hon bara gick nickade till honom och sen fortsatte gå ut genom dörren. I will never see you again.
Men det måste ju vara helt vansinnigt. Alltså,
ska vi förklara vad The Swan var?
Ja, jag kan förklara The Swan. The Swan var att man tog någon som var från så här, my hair Texas, my name is Kendall and I have 10 children and I live in a trailer. I've been fighting and struggling a lot with my weight and I don't have any teeth and any hair left in my body. Du vet, och så var det så här, så fick de träffa 40 plastkirurger, 300 frisörer. Du vet, och så, det var väl också en typ av tävlingsmoment att vem blev vackrast? Eller var det bara att de...
Nej, det tror jag inte det var.
Det var bara att de... För det här var ju inte att de själva egentligen skulle put in some effort. Det var inte att de skulle gå ner i vikt. Utan de fick en total body makeover kan man säga. Nya tänder, nytt hår, nytt ansikte, allt nytt. Fett ut, nya tuttar, you name it. Och sen var den här scenen, precis som du säger, när de kom ner like Cinderella och så stod hela familjen och så var en spegel och skulle den där... Det är ju alltid... psykopatbög som leder den här programmen. En sån här amerikansk massmördare psykopatbög som bara, Kendla, are you ready to meet the swan? Och så snurrar de spegeln och skulle hon bara, oh my god, look at those nice hooters. Now look. För det jag tänker, det var alltid en bit of a masquerade, för att hennes personlighet, lite så tänker att Biggest Loser är också, att du vet, you're still fat on the inside. You have a fat, liksom, fat person's personality. Mm. Du kommer, alltså, du vet.
Fast det kan ju i och för sig vara positivt, tror jag. Att vara a fat person on the inside.
Ja, det tror jag också. Men det blir jättekonstigt att se ut som The Swan, but still have a white trash person. Du vet, så fort... Vet du vad? Följer du Britney Spears på Instagram?
Nej.
If you don't, do it. Love. Det är som att det är den enda kanalen som Britney Spears äger själv. Där hon så här visar... För Britney Spears känns ju som en...
Liksom, swanig.
Hon känns väldigt swanig. Hon känns ju som en så här... Vad kan hon vara från? North Carolina eller så här. Och känns ju som en tjej som så här, hade hon fått bestämma själv, då hade hon blivit a bit of a big girl. I don't think she goes for diet coke, du vet. Hon gillar ändå så här. She likes food that is finger licking good. KFC, du vet. Och på hennes Instagram så är det som att hon får liksom bara embrace det och vara sig själv. Där visar hon upp sina lös hår som en stor tova som sitter. Men hon har ändå det här liksom girl or Britney-grejen. Men alltid så här, lite halvslitna sweatpants. Liksom, hon är the swan. Hon har det här swaniga. Och den personligheten blir ju konstig i en snygg tjejs kropp.
Men det är intressant med the swan också, för att, men jag kommer ju också ihåg att det fungerade ju verkligen på de här människorna. Mm. Ja, det kanske är så att plastikkirurgi verkligen fungerar om du har någonting som du verkligen måste jobba med. Inte för att ofta med plastikkirurgi så är det ju folk som kommer in som vill korrigera sin näsa med 4%. Och de är nästan perfekta. Och då måste de in och pilla. Och då är det svårt, för då slår det väldigt enkelt fel. Men när plastikkirurgerna får in någonting, alltså bara en klump med deg, så här, do whatever you want.
Ja, men tror du inte att det också är så enkelt som att det är så här, att plastikkirurgerna put their heart into it? För att det är mycket roligare.
Jag menar
det,
ja.
Shit, här. Nu, grabbar,
nu kan vi trolla.
Nu kablar vi upp ärmarna. Den här högen med Play-Doh. Den här högen trolldeg ska bli liksom. Förlåt, för det ena till det andra. Finns trolldeg kvar?
Trolldeg, det gör du själv. Play-Doh finns ju, det kan du köpa.
Ja, men är inte Play-Doh bara businessen av trolldeg?
Nej, jag tror trolldeg.
Finns det skillnad på trolldeg och Play-Doh?
Jag tror det.
But you have kids, I don't.
Det beror på.
You have creative kids, gillar de inte?
I buy it.
What's
I don't make it. I buy it. Jag vet inte vad skillnaden är. Jag tror att
tycker de att Play-Doh är
framförallt Play-Doh, du kan ju köpa massa karamellfärg. Problemet är ju att den naturliga färgen som trolldeg har är ju för jävla grå. Alltså.
50 shades of beige.
Let's play, kids. Sen kommer man med en grå klump. Play-Doh har ju väldigt, väldigt, väldigt stor variation i sina färger. Plus att it's made by a pro. Det är klart att jag köper den. Ja, om du har ICA bonuskort, då spenderar du dina dagar med att baka trolldeg.
Men vad kostar Play-Doh? Vad gör man med Play-Doh? Man bara, jag kommer ihåg att jag åt den när jag var liten, men det smakar väldigt salt.
Mm. Det funkar nog bra in the air.
Jag tar ett glas tomatjuice och en klump Play-Doh.
Men det kanske hade varit perfekt för flygbolagen att lansera det för barnen. För ofta så kommer de med ganska tråkiga leksaker till barnen. Att komma med Play-Doh. För att alla barn stoppar ju Play-Doh i munnen.
Har din dotter gjort a long flight?
Ja, flera stycken.
She's been to the United States?
Couple of times, yes.
Men how is she handling flying? Hur är det så här, hur är det att flyga med ett barn? Jag tänker att det skulle vara paniken att de skulle bara I'm going bananas. När de bara I had enough.
Nej, men nej, det går bra. De tycker ju att det är ju weird. Men inte att vi flyger. Utan för att alla vuxna människor fokuserar ju mentalt när man flyger på det faktum att vi flyger. Men tänk dig, det gör inte barn. De tänker bara, vad är det här för märklig lokal vi befinner oss i?
Och jag menar, det är få lokaler som är märkligare än ett flygplan. Men om man bara skulle se det som en lokal.
Exakt.
Så är det bara så jäkla konstigt.
Det är så skumt. Tänk dig att gå in i den lokalen underground och hänga där i 14 timmar. Det blir så här, this is not a good place. Let's go somewhere else.
Men vet du vad, nu ska jag också, jag ska inte svära i kyrkan. Men, because I do love my air hostess. Men en grej som flygvärdinnor alltid gör, som jag tänker är något sätt att liksom hålla en i ett så här psykologiskt järngrepp där uppe i luften också, det är att flygvärdinnor är the epiphany av vuxna som pratar med vuxna som vuxna vore barn.
Mm.
Alla flygvärdinnor pratar med en som att man vore ett barn. Ja, du vill ha en gin och tonic. Ja, då ska du få en gin och tonic. Ja, är du lite flygrädd? Ja, det ska du inte behöva vara. Du vet så här. Som att man, för det är som du säger, min största skräck, alltså jag är ju absolut inte flygrädd, men enda gången, jag kan säga så här, jag har flugit med Samir Badran, det is pretty scary shit alltså. Eftersom han efter 20 minuter bara, nej, nu har jag tröttnat, nu vill jag ut. Det är min skräck, att någon vuxen ska bara, nej men nu är jag trött, nu vill jag ut. Nu vill jag ut ur det här planet. För jag bara, hur svårt kan det vara att öppna den där dörren? Så jävla svårt kan det inte vara att få upp en dörr. Det måste ju gå typ.
Det måste ju vara svårt. De kan ju inte konstruera det så att det är lätt.
Det är inte som att man bara råkar luta som på taket så bara...
Nej, du bara, du ser någon som sitter vid nödutgången som du känner, som du vill gå och prata med. Och sen ska du lite casually luta dig emot och sen bara, oh, where did he go?
Den känslan också. För man ska veta, folk ska veta att när de hoppar fallskärm så är de en tiondel så högt upp som ett så här commercial airline är. Den känslan att sugas ut. Att man skulle bara känna, fan!
Men för att bota flygrädsla, det fattar jag inte varför de... För det hade varit det absolut bästa tricket, tror jag. Även om inte det skulle betyda någonting. Men att de sa, det räcker med att de säger det. Precis innan flighten, att under era stolar så ligger flytvästar och en fallskärm.
Men det här har vi pratat om.
Ja.
Precis, jag håller med dig. Men då måste jag fråga så här. Nu har ju Dolphy tagit studenten. Det har varit liksom, hela den här helgen har varit studentbonanza. Och då fick han bland annat i studentpresent.
Såklart.
Vilket kändes lite för påkostat i relation till att... Du vet, grejen är så här. Det är något märkligt med folk som ger väldigt dyra presenter som inte är som är på intet sätt connectat till personen i fråga. Jag bara, det jag desperat kollade på honom och bara, there's things about me you just have to know. Då fick han fallskärmshopp. Mm. Vilket också känns, du vet, va? Varför då? Det känns som att han känns exceptionellt ointresserad av att hoppa fallskärm. Och då berättade den här personen i fråga som gav bort fallskärmshoppet att, så här, att hon var paniskt flygrädd. Därför var det så kul att hoppa fallskärm. Och jag bara, det där går inte ihop för mig. För jag bara, är man paniskt flygrädd, då borde det vara absoluta chockterapin.
Ja, men att hoppa fallskärm. Var det så hon använde det? Som en chockterapi för att bota sin rädsla? För då kan det ju fungera. Vet du vad jag gjorde? En gång.
Har du hoppat fallskärm?
Nej, det skulle jag aldrig göra.
Nej, men vet du vad jag skulle tycka? Jag skulle bara tycka att det var en jävla waste of money. Jag skulle tycka att det var så här, jaha.
Men jag har ju en höjd rädsla.
På riktigt?
Ja.
Så det är att du inte åker vissa karuseller på Gröna Lund typ?
Ja, men det har lite med det att göra, det jag ska berätta. För att jag var på Tivoli en gång i Japan. Det var väldigt sent.
Får jag bara säga en sak, utan att avbryta dig. Det är bara folk med dödslängtan som går på Tivoli i Japan. Alltså, du vet, you're gonna die. Keep talking.
Ja, men det var lite dödslängtan. Och då tänkte jag så här, men jag testar som ett experiment, för att det var... Inga personer på det här Tivoli. Det var ganska sent.
Which is also usually a bad sign for a Tivoli. Det var helt tomt.
Det var sent.
Det var bara clowner.
Och sen så hade de hade inte så många attraktioner. De hade satsat mer på kvaliteten än kvantiteten. De hade typ 3.
Och jag älskar dig så mycket. Ja.
Och de hade en berg-dalbana och ett fritt fall. Och någonting mer. Men det här fria fallet då, för den har jag alltid innan det haft ångest inför. Mm. Min absoluta skräck att åka fritt fall. Men jag tänkte så här, men jag testar då. Jag testar att göra det, för eftersom det inte var någon folk så kunde jag göra det hur många gånger som helst. Mm. Men då sa jag så här, men jag testar att göra det 30 gånger och ser vad som händer. Mm. Så jag åkte den en gång och det var hemskt. Sen direkt när jag kom ner så gjorde jag det igen och sen igen och sen igen och sen igen. Jag gjorde det uppemot 30 gånger. Mm. Jag tappade räkningen till slut. Och då var det som att det försvann. Det kom tillbaka sen, men det höll i sig ett ganska bra tag. Alltså att min höjd rädsla hade lagt sig. Mm. Så att jag tror verkligen på den chockterapin. Men grejen är att det funkar ju inte en gång då. Då måste du hoppa fallskärm, skulle säga, varje dag i en månad innan en flygresa, om du är flygrädd. Du kan inte bara göra det en gång. Utan det måste bli en vana som gör att du är helt avslappnad inför det, på grund av att din kropp har lärt sig att den här situationen, den är helt familjär. Och det är exakt så var det för mig med fritt fall. Att till slut så var det så här, det här är helt familjärt.
Ja, för jag tänker att det är precis det som alla fobier handlar om. För det finns inget här, jag har ju panisk ormfobi. Mm. Och det biter aldrig någonsin på en när folk bara, Orman är lika rädda för dig som du är. Jag bara, ain't working. Samma sak tänker när folk är flygrädda. Så säger folk så här: det är större chans att du dör i trafiken. Jag bara, men det har inte med det att göra. Det är inte som att, alltså i all typ av fobi så finns det ju ingen logik.
Det är, nej, det är klart.
Man, alltså logiken lyser med sin frånvaro. Men då tänkte jag för mig själv så här: för jag tänker att fritt fall skulle vara värre än att hoppa fallskärm. För att det finns ingredienser i fritt fall. Alltså fallskärm tror jag är så högt upp så att det är ogreppbart. Alltså det blir inte värre. Det är som liksom, och då tänker jag att den här... Jag är inte dugg flygrädd själv. För mig är jag ju sjunde himlen varje gång jag flyger. Men folk som är flygrädda så tänker jag också att det finns någonting att vara fastlåst.
Mm.
Alltså det finns
en klaustrofobi.
Det finns en grej som jag tycker är så... Alltså du vet... It gives me shivers up my spine. Nu vill jag be alla nerver som är paniskt flygrädda att hålla för öronen i 30 sekunder, för det här är hemskt. Men idag min favoritdokumentär Fatal Flight 447, Air France 2009, 29 juni, Rio de Janeiro, Paris. Du, kommer du ihåg den?
Mm.
Planet vanished over the Atlantic. Och också som berodde helt och hållet på ett... mänsklig faktor. Att piloten missförstod. Alltså du vet,
men du har förklarat precis den här.
Men jag ryser varje gång jag tänker på det. Och då finns det något som heter den svarta lådan som är ljudupptagna. Så för att överhuvudtaget ha en aning om sen så måste de ha tagit på den svarta lådan. Som spenderar 4 år att söka efter den där. Till slut får de så här ryska nuclear liksom submarines få åka ner för att försöka hitta den där svarta lådan. Och då hittar man den svarta lådan. På botten av Atlanten, då är det flera mil långt ner.
En parentes bara. Mm. Varför har de gjort den svart?
Ja, men den är svart. Den är röd. Den är knallröd. Den heter bara svarta lådan. Jag tror att det är som att man säger Pandora's ask.
Men då borde den ju heta röda lådan. Det hade varit mycket bättre. Eller rosa lådan. Om den hade varit rosa neon, då hade det varit mycket...
Den är mer eller mindre rosa neon faktiskt. Ja.
Alltså... Men det kanske hade varit... Det upplevs som lite komiskt om de direkt på presskonferensen sagt så här: vi lägger nu ner alla resurser på att hitta rosa lådan.
På att hitta the pink box. Då bara, what?
Nej, för att jag tänker i ett svart hav.
Ja,
en rosa neonlåda hade ju varit väldigt mycket lättare att leta efter.
Liksom, svarta lådan är bara namnet på den. För den är faktiskt more or less i rosa neon. Men då berättar de också att samtidigt de hittar den där rosa lådan så hittar de 140 passagerare liksom, där nere. Still
alive.
Still alive.
Having a blast.
Having a blast. Och det här blev upptakten då till Lilla Sjöjungfrun. Nej, men som de hittar de här 140 passagerarna still strapped in their seats.
Oj.
Då tänker jag att den är så här, för att passagerarna ombord på flight 447 var ju inte medvetna om att de var på väg att störta. Så de sitter fortfarande fastspända och sen slår vattnet och du vet, och sjunka fastspänd i en flygplanstol. Alltså det måste ju vara liksom allt hemskt man någonsin kan vara med om, måste det vara. För jag tänker att det med fritt fall så är det något att du sitter fastspänd också.
Ja, fast det gillar jag ändå. Det känns som att någon håller om dig. Det är ju en trygghet i det. Det är ju det som är tryggheten. Har du aldrig åkt fritt fall om man inte satt fast? Eller... Vet du vad hoppa fallskärm är?
Borde lansera fritt fall extreme när man inte sitter fast. Du får bara hålla i det för allt vad kjoltygen håller liksom.
Nej, men vet du vad hoppa fallskärm är och varför jag inte skulle göra det?
Nej.
Det om fritt fall skulle vara så att du satte på dig ditt bälte eller din strap efter halva turen. För det är ju det man gör med fallskärm. Man hoppar ur planet och sen efter ett tag så fäller man ut fallskärmen. I wouldn't do it. I så fall så skulle jag vilja att det var ett väldigt avlångt plan. Så man först kunde hoppa då i det här planet och veckla ut fallskärmen. Sen när den hade vecklat ut sig, då öppnades det upp och sen så kunde man åka ner.
Men hoppar folk fallskärm? Det kändes lite nu som att det kändes väldigt liksom 2000. Det känns ge ett brudpar varsitt fallskärmshopp känns så märkligt.
Mm.
Det känns som att det verkligen har liksom lite så här had its glory days. Jag har också en minne av att när jag var barn att man såg fallskärmshoppare så här. Oj, där är en fallskärmshoppare.
Det är luftballonger du tänker på.
Nej, det är inte förstås. Vi födde upp vuxna i Borlänge, det fanns inga luftballonger där. Det fanns zeppelinare typ som kom seglande. Luftballonger ser man i Stockholm stup i kvarten. Men fallskärmshoppare tyckte man såg.
Har du åkt luftballong?
Nej, det har jag faktiskt inte heller gjort.
Inte jag heller.
Jag är inte så tjusad av det.
Inte jag heller.
Jag tycker det känns lite waste of, alltså, jag är inte rädd för det. Men för mig är det som att så här...
Men jag fattar inte poäng. För att en luftballong, jag tycker att de är fina att titta på. På avstånd. Mm. Men att sitta mitt i dem, det, jag kan verkligen inte förstå poängen.
Inte jag heller.
Men vad är poängen? Utsikten, är det poängen?
Ja, jag antar det. Det är väl att du ska sväva tyst över liksom...
Men det kan ju inte vara omöjligt att vara tyst.
Jag menar att det är liksom ganska lugnt, att du svävar ganska
lugnt. Jag tror inte att det är lugnt. Jag tror att det är stökigt som fan i den där korgen.
Varför tror du det?
Men det är klart. Om den skulle vara helt knäpptyst, då skulle det ju verkligen vara livsfarligt. Det måste ju låta.
Ja, men det så låter ju varje gång du blåser ut eld i den. Och det gör du ju inte hela tiden. Det gör man ganska sällan.
Alltså?
För att få den att stiga. Sen har man ju stigit. Sen låter man den glidflyga tills den sjunker.
Jag tror att det är noisy.
Jag
plus att det, där uppe är det noisy. Det är det. Det är inte tyst där uppe. Alltså vinden bara.
Tror du inte? Nej, jag, gud, jag vet inte.
Men det, vad tror du, hur tror du det skulle låta om du vevade ner rutan i ett flygplan?
Jo.
Det skulle inte vara så här.
Vet du hur högt upp en luftballong är? Vet du hur högt upp ett commercial airline är? Alltså de är ju en helt annan. Där uppe, de är inte så jävla högt upp. De svävar över takåsarna.
Jag tycker att det räcker att gå upp en kulle och börja bli noisy.
Är det sant? Jag kom på efter att jag var på den här hemliga tv-inspelningen i Frankrike. Vi kan inte säga någonting om vad det var för något. Att jag är exceptionellt icke-höjdrädd. Jag har inte ett dugg, jag har inte alls...
Bless you.
Jo, men alltså, det är ju spännande. Jag blir ju då fascinerad av att... Är du rädd för ormar?
Nej, men grejen...
Är du inte minsta rädd, så att du är så här...
Det tänkte jag på med din ormfobi. Det spelar ju ingen roll. Hur ofta kommer du stöta på en orm? Alltså, jag stöter ju på höjder hela tiden. Hur ofta har du stött på en orm? Jag har aldrig stött på en orm.
Nej, jag har inte heller stött på en orm. Nej. Alltså jag aktar mig ju liksom för att göra det. Eller så här.
Men det behöver du inte göra i Stockholm.
Jo, men jag tror ju att ormar är lite som de här våldtäktsmännen i Humlegården. Att de plötsligt skapar fram och bara... Haha!
Ja, men en råtta är ju mer troligt. Ormar, det finns inte...
Råttor är bara... couldn't care less. Spindlar, there is a spider. I don't care. Ormar är... Alltså, grejen är att är jag på en plats... Till exempel, jag skulle aldrig... I hela mitt liv åker till Australien. Jag är exceptionellt ointresserad av Australien. Två, alltså the main reason är att så här, där tror jag att ormarna ligger i klasar. Det kan man kliva av. Jag tror att flygplatsen i Sydney är full av ormar.
Ja, men det upplever den inte som en fobi som kan störa dig speciellt mycket i ditt vardagliga liv. Flygrädsla måste ju vara, för att du limiterar ju dig själv något så ohyggligt om du väljer att aldrig flyga på grund av din rädsla.
Vet du att jag har, alltså jag har en
historia. Men du har ju inte på något, alltså, hur har du behövt kompromissa i ditt liv på grund av din ormfobi?
Nej, det har jag aldrig behövt göra.
Men Skansen.
När jag varit i situationer liksom som kanske har handlat om en handfull situationer, typ Skansen, där jag vet att det finns ormar, då har man ju panik. Men jag måste kort bara säga en sak om det där med flygrädsla. En kort historia. Jag har en vän till en vän som är paniskt flygrädd. Alltså riktigt, han går till terapi. Det biter, det funkar inte. Han kan åka fritt fall 30 gånger. Han kommer inte bli av med sin flygrädsla. Och så ska han och hans fru åka på smekmånad. Och det här är någonstans i Syditalien. Och han bestämmer sig då för, nej, jag bara biter ihop liksom. Jag får ta någon metablockerare, jag får se upp mig full på Arlanda. Jag måste göra det här liksom. Och det här kanske är första gången han ska flyga på 5 år liksom. Så han, jag måste, det är en bröllopsresa. På vägen ut till Arlanda så bara, nej, paniken tar över. Det går, han kan inte göra det. Allt är packat och klart och betalt. Frun får åka, han tar tåget. Hon är ensam 3 dagar på den bröllopsresa innan han kommer ner med tåg. Alltså då är man ju ägd av sin panikångest.
Ja.
Men det... Alltså, och det är de också personerna som jag är livrädd för på plan.
Mm.
Vet du vilka jag hatar mest på plan?
Nej.
Man kan tro att det är barn. Nötallergikerna. Alltså jag tycker att det finns inget mer självgott än folk som är nötallergiker. Jag tycker att de är självgoda, de som bara, jag är luftburen nötallergiker. Man bara, BS. Jag ska lägga en hög med jordnötter under din stol för att se om du ens kommer reagera. Jag tycker att det finns någonting med dem. De är alltid lite nöjda över att de är nötallergiker också. Ursäkta för att fråga. Finns det spår av nötter i det där? För att jag är nämligen luftburet nötallergisk. Därför älskar jag
Drama
KLM.
Queens.
KLM har ju helt sonika sagt såhär, är du nötallergiker får aldrig flyga med oss.
Ja, de valde jordnötterna för
de passagerarna. De valde jordnötterna för passagerarna. För det går ju inte så här. Alltså du vet, då ska man säga så här, ja vi har några, vi har en, alltså folk bryr sig inte, två gin och tonic in så är det någon som öppnar en påse jordnötter ändå, whether they like it or not. Och det är ingen som kommer märka något. Det är ingen jordnötsallergiker som någonsin har märkt. Har någon, alltså nu kommer jag ju få, alltså det här känns ju också som att I joked about a cat, they wanna kill me. Nu går jag på jordnötsallergikerna, they wanna kill me again. I wanna rape every single straight guy there is. Go for it, Faro, they couldn't care less. Men att gå på jord... Alltså, men så här, kan du hålla med om att de är självgoda?
Du vet att your first love är jordnötsallergiker.
Ja. That's why, that's why it never worked out. Det är aldrig gott.
You want a peanut?
Nej, men vet du, jag tror inte på det.
Du tror att det är en myt?
Jag tror att luftburen nötallergi är en myt.
Men finns det ens?
Ja, men det är det de är. Har du väl flygit någon gång och bara och så har vi ett medel där. Vi kommer inte att servera jordnötter på den här flighten eftersom vi har en nötallergi med oss ombord. Vi ber samtliga passagerare ha överseende med detta och vi ber därför att inte öppna några jordnötspåsar under flygresan. Du vet. Det är ju inte så att man öppnar en jordnötspåse och bara sitter och kastar in nötter i munnen på någon som är nötallergiker.
Jaha, men jag förstod inte att det var därför.
Nej, men det är ju att man får inte öppna för att de är luftburna.
Ja, men jag tror det var för att man skulle visa respekt för allergiken. Att alla sitter och äter och gör att han får inte.
Vi har någon som är glutenallergiker, så vi kommer bara säga glutenfri.
Nej, men att det blir orättvist. Alla äter jordnötter och han får inte.
Nej, men då skulle det vara så med folk som är glutenintoleranta. Det blir inga bakelser på det här planet eftersom vi har en glutenallergiker. Vi är också den som är laktoskänslig, så det blir ingen mjölk till kaffet. Det blir bara vatten, typ. Vad är någon som är vattenkänslig? Det finns ju någonting generellt, om vi lämnar nötallergikerna for a second, så finns det någonting generellt med folk som har en speciell allergi eller speciell kosthållning där de också är lite självgoda i det. De tycker ju väldigt mycket.
Fast då är det ju värre med gluten och laktos än jordnöt. För att grejen är att jordnötsallergiker, de kan ju faktiskt dö om de äter en jordnöt.
Det är sant.
Gluten och laktos, de får ju lite ont i magen eller blir dåsiga. Vem fan blir inte det av mat?
Nej. Och tycker ju också väldigt ofta om att prata om det.
Ah.
Tycker de att säga, jag är både gluten- och laktosintolerant. Så att jag kan inte äta. Och sen bara, bigap, gap, bigap, gap. Och så en gång till, bigap, gap, du vet. De ska räkna upp allting de inte kan äta.
Yesp. Oh, we're done.
We're never done. We'll be back next week, next episode, next thing.
Yay.
Och ni får en skön god nabend. Hej då!
Hej då!
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.